Det var bara så att ni skulle vakna. Vi har olika ljudeffekter här i församlingen. Härligt att se det här på morgonen. Att du väljer att gå till Guds hus istället för att åka ner till stranden i Hundebostrand eller Smögen. Och Gud kommer välsigna dig för det tror jag. Det har varit härligt att vara här. Den här helgen, både Tor och jag tror det var första gången som, i alla fall för min del, jag tror inte du har varit här innan heller. Så att det är alltid kul att komma till nya platser. Munkedal, jag undrade vad det var för något när pastorn här bjöd in mig. Och så gick jag ut på nätet, Munkedal, och det enda jag såg var en vit älg. Och det verkar vara det som man talade om här i Munkedal. Så tänkte jag, hoppas jag får se den vita älgen, men det har jag inte fått göra än. Men jag förstår ju att det är mycket annat än vita älgar här i Munkedal. Det finns ju många härliga människor också. Och det finns ju en församling som tror att Gud lever. Och att faktiskt Jesus lever idag. Att han gör samma saker idag som han gjorde igår. Och han kommer fortsatt göra samma saker imorgon, måndag morgon. Och temat för den här helgen har ju varit lyssna, Gud talar. Och jag lovade i fredags att jag skulle fortsätta tala om det jag började med i fredags. Och jag har nästan glömt vad jag talade om i fredags, men jag tror ungefär jag vet vad jag talade om. Och jag ska tala om någonting som är väldigt viktigt idag för dig som troende. Och jag kommer tala om den helige ande. Och jag kommer tala om ditt liv med den helige ande. Så jag ska försöka göra det här väldigt personligt för dig. Ibland kan ju budskap bara gå över huvudet på en och man tyckte, men det var ju fint sagt och sen så betyder det inte så mycket mer. Men sen ibland så kan det vara budskap som tar tag i en lite mer och blir mer personligt och man känner ett behov av att göra någonting med det som man hör. Och det är väl det som jag känner att, som jag tror den helige ande vill, ska bli resultatet av den här förmiddagen. Jag ska inte tala så jättelänge till det, även om jag är frestad att göra det, för jag älskar att tala om den helige ande. Men jag ska försöka hålla mig till de ramar som jag känner är rätt. Men jag vill att du börjar, du går med mig till Romarbrevet. Det åttonde kapitlet. Så ska jag läsa, det är väl två versar här. Och det är Paulus då som skriver till församlingen i Rom. Där står det så här: alla som drivs eller leds av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom ska vi också förhärligas med honom. Ska vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig för att vi får vara tillsammans här den här förmiddagen. Och jag tackar dig Fader för att du är alltid densamma, du förändras aldrig. Ditt ord förändras aldrig. Den helige ande är alltid densamma. Jesus är alltid densamma. Jag tackar dig för dina löften. Att du har sagt att när vi kommer samman på det här sättet i namnet Jesus så är du närvarande genom den helige ande som du har sänt. Jag tackar dig helige ande för att du undervisar oss. Att du är läraren. Att du också är rådgivaren, hjälparen och den som leder oss. Och leder oss in i hela sanningen. Och jag bara ber dig om nåden den här förmiddagen att kunna dela ditt ord så att allihopa från gammal till ung, ung till gammal här idag ska kunna förstå och kunna ta emot det. Och så att ordet ska kunna åstadkomma någonting i våra liv som gör att vi blir mer fruktsamma. Som gör att vi får ett starkare liv i seger tillsammans med dig. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Det är väldigt intressant att läsa hela Romarbrevet såklart. Paulus han skriver ju otroligt mycket fantastiskt härliga saker i Romarbrevet. Romarbrevet skrev ju han till då, som jag sa, församlingen i Rom. Och det var innan han överhuvudtaget hade besökt Rom. Så att hela det här brevet är egentligen en introduktion till de troende i församlingen i Rom. Och Paulus skriver ju där vid något tillfälle att han längtar efter att få besöka de troende i Rom. Och så skriver han så här att när jag kommer till er så vill jag ge er någonting från Gud. Jag vill ge gåvor ifrån Gud. Jag vet att jag har någonting att ge er. Och hela det här brevet är ett uttryck för det. Och här får vi en väldigt bra, egentligen väldigt bra bild och en förklaring till det kristna livet. Det är en otroligt bra förklaring till hur det funkar det här med att vandra med Gud, livet i anden. Livet i köttet är inte så roligt att läsa om. Och liksom de här olika sakerna, de olika utmaningarna som de hade på den tiden och som vi har fortfarande idag. Och det som jag vill tala mest om här på förmiddagen är just det här uttrycket att vara en som leds. Det översätts ju på lite olika sätt då, men om man ska gå till, om jag har förstått det rätt, om man ska gå till den ursprungliga översättning av det här ordet, ledas eller drivas, så är det någonstans mitt emellan. Det är inte att man går med en piska bakom någon och driver fram personen för att få den personen att hamna där man själv vill. Men det är lite starkare än att bara vara en ledsagare som går och väntar på att den här personen ska gå och sen lite försiktigt så leder man. Det är lite mer styrka i det. Och jag tror att det är viktigt att förstå de här orden för att kunna förstå hur den helige ande vill arbeta i ditt och mitt liv. I fredags kväll så berättade jag lite grann från mitt eget liv och jag berättade hur jag alltid varit fascinerad över det här att Gud eventuellt ville tala med mig. Och att han eventuellt hade ett intresse av att tala och leda mitt liv. Och jag var oerhört fascinerad av detta som ung person och är fortfarande ännu mer fascinerad av detta. Därför att jag har ju förstått att det är på det sättet. Och det är ju liksom ett liv det här handlar om. Så idag, 35 år senare, så har jag lärt mig en del saker när det gäller att höra Guds röst och att faktiskt vara ledd av den helige ande. Och att även om det är enkelt faktiskt, för att allting som Gud gör är så enkelt så att ett barn ska kunna förstå det. Ibland är det för enkelt för att du och jag ska kunna förstå det. För att vi försöker då förstå det i våra stora hjärnor och vårt intellekt. Och de flesta gångerna tyvärr så protesterar vårt intellekt emot det som Gud säger. Många gånger är det så i alla fall. Och jag vet i den här resan då jag verkligen började söka att höra Guds röst och att vara ledd av honom, så frågade jag många frågor. Och jag växte upp i Småland. Och det, på ett sätt var det ju frikyrkobygd, men på den platsen där så fanns det kanske inte så många levande församlingar. Och när jag menar levande församlingar så menar jag levande församlingar. Alltså församlingar som levde ett liv med Gud. Och där ledarskapet eller pastorn eller prästen själv visste vad han talade om. Och det säger jag inte för att kritisera någon, men tyvärr är det så ibland att ibland så försöker predikanten övertyga sig själv medan han står och talar. Och så ska det ju inte riktigt vara. Utan man ska ju tala det som man lever. Du kan bara leda människor dit du själv har varit. Därför är det väldigt viktigt att man själv lever, att man lever som man lär. I alla fall så vet jag hade frågor, för jag upplevde ju det speciellt efter det att jag hade blivit döpt i den helige ande. Så upplevde jag ju det att det var ju inte alls frid och fröjd. Jag tyckte det blev värre. Jag ska förklara vad jag menar. När jag var 16 år gammal, jag var inte frälst, så var jag så trött på att bo hemma. För att min mamma och pappa, de är väldigt fina människor, lever fortfarande, och väldigt fina människor. Men de sa hela tiden till mig allt som jag inte fick göra. Och det var ju väldigt många saker. Och jag hade det här i mig. Det var ju naturen, den syndiga naturen, att jag hela tiden ville göra allt som man inte skulle göra. Och min mamma, jag tyckte att hon tjatade. Jag vet inte om du har varit med i en sån situation någon gång. Att du växer upp i en familj, eller du kanske är i en sån situation, du är gift nu, du tycker din fru tjatar på dig, eller svärmor och tjatar. Det kan vara alla möjliga situationer. Och så ibland blir man så trött på detta tjatet, va? Så man önskar bara att det ska vara tyst, va? Låt mig vara. Jag vill göra vad jag själv vill, va? Så jag var i den situationen, så att jag flyttade hemifrån när jag var 16 år gammal. Jag tyckte jag var tillräckligt gammal och mogen för att ta hand om mitt eget liv, skaffa en egen lägenhet och skaffa min egen försörjning medan jag studerade. Och ja, det funkade ju inte alls. Men i alla fall, för jag fick fortfarande skicka hem mina kläder till min mamma, och hon skickade fortfarande mat. Jag menar, det var ju så här, va? Men i alla fall, jag bodde själv, va? Och i den här resan då så tänkte jag, nu ska jag göra allt som de har sagt jag inte skulle göra. Så jag gjorde allt. Och det var ju kul i början, men sen var det ju inte så kul, va? För att man märkte att det blev ganska tomt. Så blev jag frälst. Och när jag blev frälst så bestämde jag mig för att frälst ska jag vara, men jag ska inte bli pingstvän. För att pingstvänner gillar jag inte. Jag tyckte de var konstiga. Det var sant. Nu gillar jag dem, men då gjorde jag inte det. Jag tyckte de klädde sig konstigt, de talade konstigt, och så bad de det här lustiga språket, va? Så att jag gick aldrig på några pingstmöten. Jag gick till såna här kalla kyrkor, alltså såna här coola kyrkor, va? Metodistkyrkor och missionskyrkor och jag vet inte vad de hette, stadskyrkor, där man kunde sitta längst bak och man blev aldrig störd. För det var aldrig någon som pratade med en. Det var väldigt skönt, tyckte jag. Men så var det en kompis som sa till mig, att, eller några kompisar som följde med oss till metodistkyrkan i Huskvarna. Jag bodde i Jönköping då. Och ja, jag tänkte, det är ju lugnt. Så jag gick till, följde med en kompis dit. Satt längst ner. Och då var det en förkunnare från Storbritannien. Och jag tittade på när han gick upp. Jag tyckte han faktiskt ut som Mr. Bean, va? Alltså idag, det var lite den här stilen på det, va? Och han hade vit skjorta och så allmänt lite torr ut, va? Och så jag tänkte, det här blir lugnt, va? Det kommer inte störa mitt liv idag. Men så öppnade han upp Bibeln. Och så öppnade han munnen. Och helt plötsligt så bara hela den där metodistkyrkan, gammal kyrka, är bara full av en närvaro som jag aldrig hade upplevt i hela mitt liv. Och jag bara blev som, vad ska vi säga, inte paralyserad, men alltså jag blev som spellband. Jag bara tittade på honom. Och så började han tala om livet i den helige ande. Jag hade aldrig hört någon tala om sånt. Och så började beskriva den resan som han hade haft. Han hade blivit andedöpt. Och sen helt plötsligt började han höra Guds röst. Och han började se under tecken och mirakler. Jag satt ju längst ner där. Och jag tänkte, han talar ju precis som det jag längtar efter. För jag vill ju faktiskt lära känna det här, verkligheten i det här med tron, va? Så när han då bjöd fram till de som ville bli döpta i den helige ande, så sprang jag ju fram, även om jag inte ville bli pingstvän. Jag bara sprang fram tillsammans med några kompisar. Och vi stod och han kom fram, den här engelsmannen, så sa han, ta emot, sa han. Och jag tittade på honom. Jag visste, hur gör man då? Så jag, alltså, öppna upp, sa han. Jag visste ju inte hur man gjorde. Så han sa, bara ställ dig, blunda, öppna munnen, sa han. Jaha, så jag gjorde det. Sen la han händerna på mig. Och då var det ju faktiskt så att det exploderade, va? Så att från huvudet ner till tårna så kom det som en blixt. Och jag hör mig själv börja tala väldigt mycket, väldigt starkt i tunga. Och jag blev andedöpt. Och jag minns, min kompis och jag, vi satt på bussen, stadsbussen, Huskvarna Jönköpings stadsbuss, på vägen hem till en lägenheten jag hade. Och vi satt och gapade i tunga hela tiden. Det gick inte sluta, va? De trodde ju vi hade rökt på med någonting säkert där innan, men vi bara satt och talade i tunga. Och sen kommer jag ihåg att jag la mig och skulle sova. Och då vet jag, då bad jag en bön så här. Gud, det här gillar jag. Så, låt det stanna. Och sen vaknade jag morgonen efter. Och så testade jag. Och då satte det igång igen, va? Det här bönespråket. Och vid den tiden så var jag, spelade mycket musik, och vi hade ett band, och det var inte speciellt kristet alls, överhuvudtaget inte kristet. Vi spelade väldigt mycket sån här väldigt mörk musik, alltså sånt där som det inte går att lyssna på idag, va? Mycket Black Sabbath och alla såna hemska musikgrupper då som fanns på den tiden. Satanism var väldigt ett ganska stor ingrediens där, och jag var väldigt influerad av sånt där. Varje morgon så brukade jag sätta på, kommer jag ihåg, en skiva när jag skulle ta min kopp av te, min tekopp. Och då hade jag en favorit som jag lyssnade på varje morgon. Nu håller inte jag på att försöka moralisera musik och så, men det här, så var det för mig. Jag hade en skiva som hette Sympathy for the Devil med Rolling Stones, och den var perfekt frukostmusik för mig, va? Så jag satte på den på frukosten varje morgon, och så tog min kopp och te, och sen så gick jag och jobbade, eller vad jag gjorde. Och det gjorde jag den här morgonen också. Jag talade tungt, så satte jag på den här skivan Sympathy for the Devil. Och utan att någon såg till mig så bara vreds upp och ner på insidan av mig. Jag mådde illa. Jag kände som att jag skulle spy. Så jag sprang fram till den här musikanläggningen och stängde av på en gång. Jag tänkte, vad är det? Och så tänkte jag, varför ta någon annan skiva då? Så jag satte på en annan skiva. Men det var samma sak till slut. Så letade jag, ropade på min kompis. Vad ska vi göra? Har vi någon musik vi kan lyssna på? Så kom jag och hittade en. Någon hade gett mig en tysk julskiva. Med en tysk gosskör som sjöng Stille Nacht. Och då tänkte jag att jag sätter på den då. Och det här var alltså i april. Och då, det mådde jag inte illa av. Alltså jag gillade ju inte musiken. Men det var ju hemskt. Alltså musiken var ju hemsk ändå. Men det var inte det där på insidan. Och så började jag förstå det här, va? Att det är någon nu som har det är någon som har flyttat in i mig på ett nytt sätt, va? Ja, men jag visste att Jesus bodde i mitt hjärta. Men nu är det som att någon har kommit mycket närmare, va? Jag rökte mycket på den tiden, och jag vet, jag skulle tända min cigarett då, efter frukosten. Så hörde jag bara en röst, va? Sluta. Lägg av och röka. Du kan inte göra det längre. Och så med andra saker som jag höll på med som man inte skulle göra. Samma sak. Sluta. Ändra dig. Så efter några dagar, allvarligt, så var jag, alltså jag hade lust att besöka den här engelska predikanten. För han hade sagt att det skulle bli ett härligt liv. Jag sa till min kompis, det här är värre än att bo hemma hos morsan, sa jag. Ja, men morsan, jag kunde gå in på mitt rum och stänga dörren, va? Men här bor ju morsan i mig, va? Alltså lite så, ja. Men alltså, nu har jag en röst inne i mig som talar. Och jag fattade inte vad det var, så då försökte jag fråga någon pastor som jag trodde var andlig. Och jag frågade honom, för jag förklarade för honom så här då, att jag vill följa Jesus, sa jag. Jag har blivit frälst, jag är döpt och jag är döpt till den helige ande. Men i mig, sa jag, så är det precis som att det finns en röst som säger att jag inte får göra det här och det här. Och sen är det en annan sak i mig som verkligen vill göra det här. Jag vet inte vad jag ska göra, sa jag. Vad är det som händer med mig? Och då vet jag, då sa han så här till mig. Då sa han, ja min son, det där är köttet och anden. Jaha, sa jag. Köttet, sa jag. Och, alltså, jag visste ingenting. Jag hade knappt en bibel. Köttet, sa jag. Och jag såg en köttfärslimpa framför mig. Eller liksom köttet, alltså falukorv och liksom sånt där. Och så frågade jag, köttet, sa jag, vad är det för något? Ja, det är köttet i dig, sa han. Ditt kött vill inte göra det som är rätt. Men Gud som bor i dig, i din ande, han vill att du ska göra det som är rätt. Och så fungerar det. Och då frågar jag, vad ska jag göra med köttet då? Och han kunde liksom inte förklara det där, va? För han citerade ju en gamla 1917 års översättning, vad Bibeln säger, va? Nu vet jag ju vad det handlar om. Han sa, du ska korsfästa ditt kött, sa han. Och jag såg detta framför mig. Alltså, jag såg ju kors och såg jag mig själv korsfäst. Så att jag frågade honom, jag tänkte en gång kanske jag kan göra det, men hur ofta då? Frågade jag. Varje dag, sa han. Och jag bara fick den här bilden framför mig. Hur ska jag kunna leva som kristen? Jag ska korsfästa mitt kött varje dag. Och jag blev inte hjälpt, va? Jag gick ut därifrån och var ännu mer konfunderad. Och jag funderade på detta, för att det var ju ändå så att det fanns en röst i mig som hela tiden talade, som jag visste det som var rätt, va? Och då gick jag på ett annat sånt här bibelstudium. För jag läste om någon som skulle förklara, någon som kunde förklara, vad är en människa? Hur kan en människa leva i seger? Och hur kan man leva i balans? Och då tänkte jag, det där behöver jag ju, va? För jag tyckte det var jättejobbigt, va? Jag älskade Jesus, men det var något, det här köttet då. Och han förklarade inte hur jag skulle korsfästa det. Det fanns ju där hela tiden, va? Och den hade ju ett egen röst, va? Och den här rösten var ju negativa. Samt som jag hörde den andra rösten som ju var positiva. Jag är med dig, Gud är med dig, Gud älskar dig. Och då gick jag på det här bibelstudiet. Och det var ytterligare en pastor då på den tiden som inte visste riktigt vad han pratade om. Utan han hade en sån här, ett vitt papper, och så hade han såna här tuschpennor. Och så sa han, nu ska jag förklara vem du är, sa han. Och då tänkte jag, wow, nu. Så jag tog fram min anteckningsbok. Så ritade han tre stycken saker som såg ut som ballonger. Tre cirklar så här. Och jag gjorde likadant. Tre cirklar. Och så tittade jag på dem. Och så sa han, det här är du. Och jag tittade på honom. Är jag tre ballonger? Jag är tre cirklar. Okej. Och så skrev han kropp, själ och ande. Och så citerar han första Thessalonikerbrevet 5:23. Därför det står det ju väldigt tydligt att en människa är kropp, ande och själ. Så det tror jag stenar på. Men problemet var att han inte kunde förklara vad det var. Han sa, du är en kropp, du har en själ och så är du en ande. Och jag fick den här bilden då, att jag är tre olika saker. Och mitt jobb är egentligen att försöka fånga anden så att jag kommer i balans. Och han kunde inte förklara för mig, vem är anden då? Vad är anden? Och hur ska jag kunna skilja på vad som är anden och själen? Och var kommer denna kroppen in? Vad är det köttet? Är kroppen köttet? Eller är anden, kan ju inte vara köttet. Är själen kött? Jag var helt förvirrad. Under alla åren som jag har vandrat med Jesus, för jag lärde mig ganska snart efteråt hur det fungerade. Men under alla åren som jag har vandrat med Jesus efteråt, så har jag mött så många frälsta människor som inte har förstått egentligen hur detta fungerar. Utan man tror fortfarande att köttet är kroppen. Och man tror fortfarande att själen är någonting som vi måste hålla på och kämpa med hela tiden, som egentligen är någonting ont. Det enda som är bra, det är anden. Men det är inte vad Nya Testamentet undervisar. Det är inte vad Bibeln säger. Det säger så här, att Gud har skapat både kropp och själ och ande. Och när Gud skapade kropp och själ och ande, så sa han, det här är mycket gott. Det finns en anledning att du är kropp och själ och ande. Kroppen behöver du för att du ska ha någon form av kontakt med verkligheten här på jorden. För att du ska kunna röra dig. För att Bibeln säger ju till och med senare att kroppen är ett tempel åt den helige ande. Så ett ont tempel åt den helige ande, det kan det ju inte vara. Därför att när du blir frälst och du överlämnade ditt liv till Jesus, så gav du också kroppen över till honom. Så din kropp tillhör Jesus. Din kropp är inte ont. Det är väldigt viktigt att veta det. Religion säger det, att alla dina känslor i kroppen, det är ont, va? Gud har skapat dig som du är. Själen, det är ju den enda sak, det står i Bibeln, Paulus undervisar i Romarbrevet, att du ska förnya ditt sinne. Själen är ju ditt sinne. Du ska förnya ditt sinne med Guds ord. Det står ju väldigt tydligt, va? Vad betyder det? Det betyder helt enkelt att din själ, det är en databas, va? Det är ju där du har informationen, du har liksom kunskapen, du har liksom det här som du är programmerad med. Så att om du är programmerad med någonting som var mörkt och eländigt och fullt av fruktan, då är det ju det fortfarande som finns i din själ. Jag vet att ni känner till de här sakerna, men jag bara vill tala om det lite här på förmiddagen. För jag tycker det är väldigt kul att tala om, för att jag vet att djävlarna gillar ju inte det här. För han vill hålla oss troende förvirrade. Vi ska gå omkring och ha fördömelse för allt, va? Ska du inte ha. Gud älskar dig. Och din själ, den är fantastisk. Din själ, när den uppfylls med det goda, när den uppfylls med Guds ord och med de positiva sakerna, och då låter de positiva krafterna påverka din själ. Jag menar, då är ju själen fantastisk, va? Och sen kommer ju anden. Och din ande är ju faktiskt egentligen ditt rätta jag. Va? Det är ju du idag. Din ande är inte någonting som du måste leta efter när du går till kyrkan. Va? Du måste liksom plöja igenom, till slut så kommer du ner till din ande så att du kan sjunga fint från din ande. Du vet, jag ser ju ibland på sådana här möten, folk håller på att jobba. Nu måste jag igenom första förgården och sen nästa och sen nästa. Och till slut så kommer jag in i anden, då kan jag sjunga från min ande. Och då möter jag Gud. Massa, du ska, det är inte så det fungerar. Din ande är du. Det är ditt verkliga jag, va? När jag leder människor till frälsning, så det gör jag varje vecka, så är jag väldigt noggrann med att säga att när du ber den här bönen, så måste du be från ditt hjärta. För att jag är i många länder där man bara är van att repetera saker som papegojor, och då blir ju ingen effekt. Du måste be från ditt hjärta. Och då ser jag ibland hur folk tittar på mig. Be från mitt hjärta. Hur gör man det? Hjärtat sitter ju här. Hur ska jag be från mitt hjärta? Du och jag som är gamla kristna, vi vet ju vad det handlar om. Men du får ju tänka dig någon som inte känner till kristendomen. Vad handlar detta om? Och då får jag förklara för dem. Jag brukar ha en bild så här. Den dag du gifter dig, kommer du ihåg det? Ofta gör man ju det om man är gift. Och kommer du ihåg när du talade då? När du höll ditt fina anförande till din fru eller din bekännelse. Eller i alla fall sa du ja då, annars skulle du inte vara gift nu. Kommer du ihåg när du gjorde det? Kommer du ihåg hur det kändes, hur du verkligen tänkte efter vad du sa och var det där kom ifrån? Det kom ifrån ditt inre. Det kom ifrån din ande. Det var du. Det här är jag som vill gifta mig. Jag vill gå i förbund med dig. Jag vill dela liv med dig resten av mitt liv. Det är så du kommer till Jesus. Det är din ande. Så i min resa då så började jag förstå det här. Egentligen hur det fungerar. Jag slutade ha fördömelse för allt. Och så började jag förstå att Gud faktiskt är inte långt borta. Han bor i mig. Det står hur många gånger som helst. Jag är ett tempel åt den helige ande. Den helige ande bor i mig. Det är det som hände. När jag blev frälst och döpt till den helige ande så tog den helige ande sin boning i mig. Och då vet jag, då frågade jag vid ett tillfälle. Jag frågade mycket. Jag frågade en. Det står att man ska be. Hur ska jag be? För det sa de till mig. Jag gick på en kyrka och de sa, du måste be. Du måste be. Och jag kände ju hela tiden att jag bar ju inte tillräckligt mycket. Jag bar ju liksom innan jag somnade. Jag bar på morgonen och bad, liksom talade med Gud och så, va. Men jag kunde inte säga att jag var duktig på att be. Men då var det en som sa till mig och sa, ja, men du ska be precis som Jesus undervisade jag. Ja, men hur då? Läs Matteus 5, sa han. Matteus 6. Och så läste jag det här då. Det är väldigt kända verser. Och det här var den gamla översättningen. Då står det så här. Att när du ber så ska du inte vara som fariséerna och de skriftlärde. Du ska ställa dig ute på gatuhörnen och be högt. Och då tänkte jag, det är ju inga problem. Det är ju väldigt lätt att inte göra det. Så det har inga problem. Men sen står det så här att när du ber så ska du istället gå in i din kammare. Och du går in i den innersta av dina kammare. Och i min 17-års översättning så var det någon som, det är som att gå in i sin garderob, var det någon som sa till mig. Ja. Och i min lägenhet då så hade jag en garderob. En liten garderob. Och jag tänkte jag ska göra precis som det står i Bibeln. Så jag tänkte jag ska göra den här lilla garderoben. Slängde ut alla kläderna. Jag hängde dem någon annanstans. Och jag är ju ganska lång så det var ju precis att jag fick plats i den där garderoben. Men jag lyckades komma in där. Och så satte jag ett litet bord och så tände jag ett ljus. Och så stängde jag dörren 5 på morgonen. För någon hade sagt att man ska gå upp och be 5 på morgonen. Så satt jag där och så sa jag, kom ihåg fortfarande. Jag sa, Gud, här är jag. Och där är du. Och så satt jag och pratade lite grann. Och sen slocknade ljuset. Och jag somnade. För det var ingen syre i garderoben. Och sen vaknade jag 2 timmar senare och kröp ut ur garderoben och kände mig så fördömd. Men jag tänkte, jag ger inte upp utan jag gjorde det igen. Men jag fattade, det funkar ju inte. Ända tills någon sa så här, Bengt, du behöver inte se det som att det ska vara en garderob. Utan du kan också se det som att faktiskt Gud, han bor ju i dig. Du har en kammare i dig. Du har ett rum i dig. Och det där tyckte jag var praktiskt. Slipper jag släppa runt på en garderob. Jag har alltså en kammare i mig. Och sen så läste jag ju. Jag började förstå lite. Jag slog upp det och studerade lite grann. Och förstår jag. Men det är ju precis så som Bibeln undervisar att vi behöver inte gå till ett tempel idag och gå in i det allra heligaste igen, därför den här förlåten som är där som hindrar oss, den är ju inte där längre, därför att Gud är ju inte där längre. Han har ju hittat ett nytt tempel och det templet är ju du och jag, och han har tagit sin boning i oss. Så när jag ska möta Jesus, när jag ska möta Gud, så går jag in i mig själv. Jag har en kammare på insidan. Och det där var en revolution för mig. Jag började förstå att kära någon alltså. Det betyder att jag kan möta Jesus var som helst, när som helst. Det finns ingen begränsning på det. Och sen så började jag läsa, vad vill Jesus att jag ska göra när jag möter honom i min kammare? Och då säger han ju så här att kom till mig, ni som har bördor, ni som är betyngda, och lämna över de här bördorna till mig så ska jag ge er ett nytt ok. Kasta min, och jag tänkte, vad häftigt. Det betyder ju att jag kan komma till Jesus i min kammare. Och jag kan komma med allt det här som jag bär på. All fruktan, all oro, alla bekymmer, alla jobbiga saker, alla jobbiga tankar, jobbiga känslor, frustrationer och allt sånt här som man går omkring och bär på. Och allt.